Välkomna till Ålandstidningens ledarpodd, avsnitt nummer 89. Precis som i de senaste, ja vad är det nu, 40, så är vi på olika håll. Chefredaktör Daniel Dahlén, du sitter i Mariehamn som vanligt.
Jag sitter i Mariehamn, eller står i Mariehamn, gör det för tillfället i alla fall.
Och jag heter Jonas Blad och är tjänstledig politisk redaktör på tidningen och sitter i Spanien där det idag faktiskt är närmast nordiskt väder. Det är kallt och det är regnigt, men det ska väl ordna upp sig till eftermiddagen förhoppningsvis. Det är torsdag förmiddag när vi spelar in det här, och full disclaimer så hade vi redan spelat in det här, den här podden på onsdagen. Men den här veckan är ju en sån vecka där nyheterna liksom fortskrider i en rasande takt, så det var ju inte många minuter efter att vi hade spelat in där jag fick ett mess från vår politiska reporter Fredrika Fällman som sa att lantrådet nu har ställt närmast ultimatum till obunden samling om regeringssamverkan, och då var vi ju bara tvungna att hitta en ny tid för att spela in det här på nytt.
Ja, men så är det ju att vi höll ju på att spela in medan hon intervjuade lantrådet för fullt, så det var väl tur att vi kan göra om det här nu då, så får vi se om vad vi har för åsikter den här gången.
Det är tur att vi är snabbfotade gossar.
Åsiktsmaskiner.
Verkligen. Du, vi kör väl igång med den här budgetrumban vi har bevittnat den här veckan. I dagarna tre har lagtinget debatterat landskapsregeringens budgetförslag för 2022, och det var en cirkus av sällan skådat slag får man väl säga, eftersom nog för att oppositionen bjöd på det motstånd som opposition ska bjuda på i budgetsammanhang, men i princip lika hård kritik mot budgetförslaget kommer från de egna regeringsleden, vilket vi ju inte alls brukar se när partipisker viner och så vidare. Det började ju redan när lagtinget öppnades, när talman Bert Häggblom kritiserade i sitt öppningstal som talman budgetförslaget för att inte spara tillräckligt mycket. Kort därefter så anslöt sig moderaten Jörgen Strand till kritiken och sa att han inte stod bakom budgeten. Men när det blev obunden samlingstur för gruppanförande så blev ju kritiken än hårdare när Marcus Mårtar då tog till orda och förklarade att man inte ställde upp på lånefullmakt på 20 miljoner för landskapsregeringen. Man tyckte inte om hur pengarna fördelas till kommunerna, och man tyckte heller att det sparades för lite. Sen fyllde också Ålands framtids Anders Eriksson på just när det gällde kommunerna och möjligen också lånefullmakten. Det var ju i det närmaste ett haveri inför öppen ridå för den här landskapsregeringen, som ju ändå liksom vinnlade sig väldigt mycket om att ha en bred majoritet där man skulle få lämna lite spelrum till några. Men nu är det ju faktiskt frågan om det finns en majoritet ens för det här budgetförslaget när det ska behandlas igen.
Ja, det händer ju en hel del, måste man ju verkligen säga. Att för det första kan man väl säga att det var väl egentligen inte oväntat att vi har några lagtingsledamöter som tillhör regeringsblocket som verkligen inte tycker att den här politiken, den förda politiken, är tillräckligt bra. Och de har väl egentligen också lovat sina väljare någonting annat än vad som nu har kommit fram på bordet. Så där är det väl föga överraskande att en sån som Jörgen Strand och Anders Eriksson faktiskt ser lite annorlunda på saken, för att uttrycka sig milt, än det budgetförslag som ligger. Jag tycker väl snarare att det är väl obundna här som är det stora orosmomentet för den sittande regeringen, att det är gång efter annan så har det ju gått på kollisionskurs här då, och kanske framförallt så är det ju väl den större frågan i det hela, så det är ju värdegrunden som jag ser det, för att återigen då så var det ju inte bara de ekonomiska realpolitiska diskussionen som man gick stick i stäv, utan vi hade också en syn på jämställdheten och jämställdhetsbonusen, där man har kanske en syn går stick i stäv med de andra regeringspartierna, och Centerns gruppledare i lagtinget Robert Mansén kände sig nöd och tvungen att ställa sig upp och markera mot det uttalande som Stellan Egeland då vid obundna hade gjort uttryck för vad det gäller jämställdheten. Så att vi har ju sett det så många gånger. Vi har ju sett det framförallt kanske i klimat- och miljöpolitiken, där Hållbart initiativ har haft jättesvårt att omfamna det som obundna har fört fram. Och Och det är klart, alltså, man måste ju komma ihåg var obundna kommer ifrån också. Det är ett väldigt individualistiskt parti med massa starka åsikter och många olika personer som samlas kring en realpolitisk verklighet, en sakpolitisk verklighet där egentligen man, det här tycker vi i den här saken och det här tycker vi i den här saken, men sen kan man ha olika ingångar i det, olika värdegrunder, men så de har ju, de fungerar ju inte som ett vanligt parti på det sättet att säga. Så, och det är väl det vi ser nu då ganska långt, eller vad är din tolkning på det hela?
Jo, det är ju det. Det finns ju många bottnar i det här. Det första är ju det som vi ska ju säga då, att lantrådet Veronica Törnros kallade ju till sig talmannen och partiledaren för obundna Bert Häggblom på vad blir det nu, onsdag morgon, för att ha ett snack efter då Måtars anförande i budgetdebatten om det rent finansiella, så att säga. Där man gick igenom det de kallar för spelreglerna för regeringssamverkan. Sen blev det ju ett nytt kvartssamtal efter Stellan Egelands anförande. Han var ju först ut på talarlistan, så de kan ju knappt ha hunnit lämna varandra innan det var dags för liksom en ny ördragning där. Och det som var frågan där, tyckte jag, som fanns lite så här flytande i luften och som möjligen är bakdörren för obundna i det här, det är om det var Egelands egen åsikt eller om det var partiets. Så där, för det svarade han ju själv på i det där replikväxlingen, jag tror att det var med Mansén, att hur de andra ställer sig får man fråga dem. Å andra sidan så såg man ju på ganska snart efter det där anförandet, så la obunden samling upp på Facebook en bild på Stellan Egeland och Marcus Måtars där de skriver: meritokrati framförallt och stopp till lån. Ledamöterna för obunden samling har under dessa 3 dagars budgetdebatt levererat hårda sanningar. Det är ovanligt men uppfriskande med politiker som tar bladet från munnen och talar från hjärtat. Inte jättesnyggt självberöm, där kan man ju tycka som avslutning om man ska. men jag menar, när man lägger upp det på det sättet, så känns det ju som att de omfamnar ju partiet. Egelands uttalande också, meritokrati framför allt, som man skriver. Och då har man ju plötsligt den där djupa konflikten mellan vad lantrådet och Mansén säger om Centerns värdegrund. Det uttrycktes ju också av både Annika Hambrud och Annette Holmberg Jansson och Simon Holmström från de andra regeringspartierna. Och det där var ju också frågan när den här regeringen bildades för Liberalerna, låt vara att det kanske redan var klart att de inte skulle ta plats i regeringen. Vi gick ut rätt hårt då i regeringsbildningen och sa att de kunde aldrig tänka sig att sitta en regering med obunden samling, för att värdegrunden skilde så mycket. Och då var det ju någonting som Veronica Törnros tonade ner. Men sen, precis som du säger, så har det ju återkommit gång efter annan. Det har ju varit det här regeringsunderlaget har ju verkligen haft sina sprickbildningar, och de blir ju, för varje gång det skakar till, så blir de där sprickorna större och synligare. Och frågan är ju hur de ska kunna liksom limma ihop dem den här gången. För jag har svårt att se att man kan hitta en lösning som inte blir väldigt liksom extremt väldigt genomskinlig i det här läget.
Nej, men det är väl så att i det här fallet, för att man ska kunna komma vidare, så behöver ju obundna ta ställning mot Egelands uttalande i synnerhet. Jag ser att det kanske där skon klämmer egentligen när det kommer till just värdegrundsfrågorna. För de andra frågorna, man har tagit höjd för det. Man har liksom sagt att vi har en regeringskonstellation som har en kvalificerad majoritet. Vi ska ha möjlighet att ha egna åsikter. Men på något sätt, så när det kommer till värdegrund, så blir det svårt att se hur man ska kunna regera tillsammans om man inte tror på de här grunderna som ska läggas som grund för resten av ens arbete. Att det blir... Sen må det vara, inte säger jag liksom, man kan ha olika värderingar i själva jämställdhetsarbetet, hur viktigt den är och det ena och det andra, det är inte det, men det är liksom gång efter annan så visar det på att det kanske finns, eller det är ganska tydligt att det finns en annan värdegrund hos, sen må, om det är hos partiet eller om det är hos enskilda, enbart hos enskilda ledamöter, men sättet som partiet obunden samling hanterar de här frågorna, så blir ju problematiskt sen i ett regeringssamarbete. Men jag tror liksom att själva grunden i det här, man måste komma ihåg liksom var obunden samling kommer ifrån. Och det är att starka individer som ska ha rätt i sina egna åsikter, men sen har man kunnat hitta vägar framåt och genom sakpolitiken. Och det här är ju någonting som obunden samling alltid har varit. Det är bara det att kanske förra gången man satt i regeringen, så det var då de valde att gå över till Moderaterna, de personerna. Det var kanske mera högerpolitiker i parti, högerpolitiker, mer av en annan dignitet än en enskilda frifräsare, som det är ju ganska långt frifräsare i obunna. Det är på gott och ont, helt enkelt.
Men det jag tycker är så intressant är ju dels att konflikten blir så otroligt öppen. Under mina år som att bevaka politik så har jag aldrig sett en sån öppen konflikt mellan två stycken regeringspartier. Dessutom de två regeringspartier som hittade varandra allra först och som var liksom själva grundplåten för hela den här landskapsregeringen. Jag menar, vi såg ju då, dels så var det ju kritiken som framfördes från obundna, men också till exempel vice lantrådet Harry Jansson, som ju rakt av i replikskiftet med Marcus Måttar ifrågasatte obundnas regeringsduglighet 2 år in på mandatperioden när man har delat regeringsbost. Det är ju extremt uppseendeväckande.
Nej, men det är ju det, och på något sätt, jag menar, allt tyder ju på att kommunikationen emellan regeringspartierna och i synnerhet lagtingsgruppen har inte fungerat som det ska egentligen från landskapsregeringen, då ska jag säga, och lagtingspartierna och i synnerhet sina egna lagtingsledamöter har inte fungerat, alltså, för annars skulle vi ju inte hamna i den här situationen. Samtidigt är det ju lite av en populistisk retorik och taktik som obundna nu kör. För nu försöker man vara med i regeringen och samtidigt stå utanför. Att, ja, nu står de och klagar i plenum, men har de inte varit själva med och tagit fram budgeten? Och har de inte varit med och tagit fram budgeten utan tycker att de har blivit överkörda, varför väljer man då att ta konflikten i lagting, och varför väljer man inte då att ställa sig utanför regeringssamarbete? Det finns massa sådana där frågor också, så att det är liksom inte klockren den här från något partis sida egentligen.
Men är det att man positionerar sig inför valet om 2 år redan nu? Om jag får vara lite hård, är obundna på väg att göra en center? För Centern har ju haft en förmåga när man inte har haft lantrådsposten att liksom gå i opposition mot sig själva i slutet av mandatperioder för att liksom kunna attackera den regering man har varit delaktig i. Det har ju varit ett centergrepp som vi har sett flera gånger.
Ja. Centern har också haft frifräsare inom sitt parti många gånger i lagtinget som har gått sin egen väg. Så ja, det ska ju sägas också att det finns en ganska stark opinion där ute som vill se förändringar, som inte vill se lån, som vill se förändringar i strukturer, som vill se förändringar i den offentliga sektorns storlek. Och det är klart att där Moderaterna har tagit den rollen, så har Liberalerna nu kanske lagt sina mest högersinnade förslag på mycket, mycket länge i samband med den här budgeten. Och då börjar väl kanske obundna bli lite oroliga också. Att vi måste väl markera vi också, för annars har vi inte vårt väljarunderlag kvar till nästa val heller. Så det kan mycket väl vara så, om vi ska vara lite cyniska.
Vi brukar ju vara lite cyniska, det är alltid lite roligt, tycker jag själv.
Det är lite roligare då, ja. Det blir mycket men lättare värld att vara
i. Det finns ju, i och med att det är så många grunder, det så måste man ju fundera på om den här regeringen kommer att, liksom, om den kommer att hålla. Om de kommer att sy ihop äktenskapet mellan Centern och obundna igen. Och jag menar, det finns ju 2 andra partier där som ju uttryckte sitt starka missnöje med vad framförallt Stellan Egeland sa då. Det andra, det är ju om budgeten faktiskt då har en majoritet, eller om man kan hitta en lösning i finans- och näringsutskottets arbete, som ju inte ska vara beredande. Det här var ju också uppe flera gånger under debatten, att den ska inte vara beredande, det arbetet, utan den ska ju vara granskande. Men om man ska få ihop det här, så kommer man ju behöva göra ett beredningsarbete inom liksom regeringsmedlemmar, de som stöder regeringen i finans- och näringsutskottet, för att hitta några förslag som gör att alla liksom till slut kan gå med på det här förslaget. För just nu så kan man ju enkelt räkna på fingrarna att du har 4 obundna, du har en moderat och du har Anders Eriksson från Ålands framtid. Det är 6 stycken som säger att de inte stödjer budgeten. Och då har du inte en majoritet plötsligt.
Nej. Nej, så är det. Så är det. Och samtidigt så tror jag nog att det börjar bli lite svårt att hålla ihop den här regeringskonstellationen. Med det faktum också att Hållbart initiativ och Moderaterna känner ju inte alls igen sig i den politik som de ordbundna vill föra. Alltså visst, det är inte sakpolitiskt kanske de skulle kunna hitta vägar framåt, men just med de här värdegrundsfrågorna. Så att innan det är färdigt kanske, om det blir en stark markering eller obundna backar på något sätt, att så kan man ju hamna i en situation att kanske andra partier börjar se sig om och börja fundera vad som ska hända och ske längre fram. Och jag tror ju knappelunda att det är det som Centern som lantrådsparti är intresserad att driva frågan i. Och man klarar ju sig nog, man klarar ju sig utan obundna också, även om man blir svagare.
Ja, då har man ju en mindre majoritet än den som man tyckte var så bräcklig förra mandatperioden. Så det, ja, det blir också en intressant position att försätta regeringen i.
Ja,
men uppenbarligen, det känns ju ändå som att även om det kan finnas en viss del av partitaktik i det här, det kan finnas en viss del av, som du säger, frifräseri då, så att säga. Men i grunden så känns det ju som att det är ett undermåligt kommunikationsarbete som har genomförts av landskapsregeringen under den här budgetbehandlingen. Det har ju fler än de här som vi har nämnt då nu påpekat. Jag menar, Stellan Egeland sa ju till exempel i den här jämställdhetsgrejen med jämställdhetsbonusen, den har inte varit uppe till diskussion överhuvudtaget, den bara fanns i budgeten. Det har ju också, har ju vi också båda hört från centerleden att de inte visste om Prestosundsbro-projektet, att det skulle in i budgeten först när liksom, det var för sent att ändra. Och det har ju framförts hård kritik mot att det har varit så ont om tid för lagtingsgrupperna att komma med input och att komma med ändringsförslag till den här budgeten. Så någonstans, så det är ju det känns ju som ett regeringsarbete som vilar på väldigt lös grund på många, många sätt. Och det känns ju som att framförallt då lantråd Veronica Törnros har en stor uppgift framför sig att gjuta ihop den där grunden illa kvickt för att klara de här två sista åren.
Ja, jag delar din uppfattning, för jag menar, det är lätt att vi fastnar i budgetdebatten nu, men under de här senaste två åren då, som den här mandatperioden har hunnit sträcka sig, så har det ju inte bara varit en gång utan ganska många gånger det har kommit frågor till lagtinget, och varav lagtingets ledamöter som tillhör regeringspartierna har sagt, ja, jag nu försöker sammanfatta det generella ordalag, så är det mer sådär att, ja, låt gå för den här gången då, men jag är nog inte riktigt nöjd med det här heller. Att det har ju varit budskapet tillbaka gång efter annan. Så och det där har kommit från alla regeringspartier.
Och det påpekas ju många gånger under den här debatten också att landskapsregeringen uppenbarligen inte har tagit intryck av de skrivningar som finans- och näringsutskottet hade i förra budgetbehandlingen.
Exakt.
Och underförstått där så är det ju att landskapsregeringen jobbar på uppdrag av lagtinget, inte tvärtom. Mm.
Exakt.
Och det där är ju en farlig väg för en regering att gå, för att det är ändå lagtingsledamöterna som ger sitt beviljande till landskapsregeringen och kan ta tillbaka det också. Nu kommer det ju naturligtvis inte att hända att en centergrupp till exempel välter sin egen regering överända. Men det blir ju svårare för varje gång man inte lyssnar på sina partikamrater eller sitt regeringsunderlag, och de känner sig överkörda. För det är ju uppenbarligen den tonen som finns i lagtinget nu.
Ja. Och framförallt så blir jag bara fundera, varför försätter man sig i den här situationen? Varför? Jag kan inte se någon orsak till varför man inte har liksom en bättre dialog med alla dessa lagtingsledamöter och försöker hitta vägar framåt.
Mm.
Det är ju liksom en resurs också i hela budgetarbetet skulle kunna vara lagtingsledamöterna. Så det är någonting... Ja, det är svårt att säga om vad det är så här vid sidan om, men uppenbarligen är det ju så att det inte fungerar på många plan. Jo,
verkligen. Om vi ska avsluta, jag är helt övertygad om att vi kommer att komma tillbaka till den här frågan, säkerligen redan nästa vecka. Tror du att den här regeringen kommer att hålla ihop hela mandatperioden?
Jag har ju trott det hela tiden. Av den enkla anledningen att man har haft den ingångspunkten att det ska finnas lite svängrum, man ska kunna ha olika åsikter. Man har liksom varit väldigt öppen med det. Samtidigt så det vi har sett här och sett tendenser av tidigare, det är just den här värdegrunden, alltså vad tror vi som parti och vi som individer och som lagtingsledamöter på, vad bygger vi vårt samhälle på, att om det börjar krackelera i den grunden, så då blir det svårt att hålla ihop. Och jag tror faktiskt att kanske Centern och Obunna kanske kan hitta någon slags väg tillsammans trots de hårda orden. Men jag tror att de andra partierna börjar få problem att hålla ihop det. Ponera nu liksom att Hållbart initiativ, som har absolut inte den värdegrunden som Stellan Egeland gör uttryck för, och inte Moderaterna heller. Men Moderaterna kan dessutom komplettera det med en ekonomiskt förd politik som flera i deras parti upplever som problematisk. Att det börjar bli problem på flera fronter. Och det är ju någonting som talar för att det inte ska hålla. Men å andra sidan, ja, det här blir ett riktigt politikersvar, Jonas Blad, det här. Men å andra sidan så har man ju gått in med högt i tak. Så man har ju ruskat av sig saker och ting förut också. Och så har man gått vidare och låtsas som ingenting, tänkte jag säga. Och så har det rullat på.
Det jag ser det är att politiker har ju en tendens att tänka taktiskt inför nästa val. Vi har ju varit inne på rädslan att förlora röster. Och jag börjar se att det blir väldigt svårt för de här 4-5 partierna i regeringsunderlaget att hitta en ingång till nästa valrörelse utifrån vart de är just nu. För om Obunna ska vara kvar i regeringen och visa sig då regeringsduglig, om vi får använda Harry Janssons ord, då måste de ju backa, och det är ju inte riktigt i Obunnas DNA att backa från liksom spetsiga ställningstaganden. Det är ju inte någon vidare ingång till nästa valrörelse, att liksom rebellpartiet, får man väl ändå säga att de liksom vill vara så där, att de backar då mot stora stygga center. Å andra sidan, om regeringen spricker, då har ju Centern misslyckats med att hålla ihop sin regering efter då liksom förra mandatperioden, när de inte för första gången inte fick vara med i regeringen. Och det är ju inte något vidare heller. Och så som du säger då med Hållbart initiativ och Moderaterna, att köper de den här värdegrundssprickan trots allt? Det verkar ju som Moderaterna ändå köper, vid sidan av Jörgen Strand, köper frånvaron av budgetkontroll och reformer. Men om man dessutom köper den här värdegrundsbrickan, då tror jag att det blir svårt för dem att gå in i nästa valrörelse utan att ta stryk från Liberalerna. Och just nu så tror jag att Liberalerna bara sitter liksom och gnuggar händer och tycker att det här är ju toppen för dem. De har ju en autostrada in i nästa valrörelse.
Nej, det blir ju lite så att det är som jag skrev i ledaren, att oppositionen tycker att det här är mumma, för de behöver ju inte driva någon politik, för deras motioner och deras initiativ så har ju helt fallit i skymundan nu för den här konflikten, alltså totalt. Och som opposition så är det ju alltid lättare att se när någon försöker strida internt än att attackera en enhet i massa. Och jag på något sätt så, ja. Men oavsett hur det går här så är det ju nog en uppförsbacke på flera fronter.
Så är det. Inte bara ekonomiskt då. Det som hela debatten handlade om från början.
Nej, exakt.
Hörde du, vi ska ta och gå vidare till en annan svårlöst fråga. På tal om frågor som dras i långbänk och där ingen verkar vara överens med någon. Fögletunneln. Vad säger vi om den?
Nej!
Landskapsregeringen släppte siffror på vad deras oberoende utredare anser att den kommer att kosta, och det blev då ett spann på någonstans mellan 200 och 256 miljoner euro.
Ja, det var ett nätt spann, tänkte jag när jag såg siffrorna. Ja.
Nu ska man ju säga att nu är ju inte då, alltså själva den politiska beredningen av det här är ju inte klart, utan det ska ju komma ett meddelande till lagtinget före nyår, är det sagt. Den här tunnelgruppen, den parlamentariska tunnelgruppen som sitter, är ju inte klar med sitt, utan det här är ju en del i deras underlag då. Men kritiken var ju stenhård från FS Links, det konsortiet som vill bygga den här tunneln. I Ålandstidningen i onsdagstidningen så hade Hasse Holmström en insändare som får sin fortsättning en andra del också, där han förde fram en lång rad punkter där som han menade var tveksamma i den här beredningen. Kommer vi, om vi börjar med den svåra frågan. Vad säger din magkänsla? Kommer vi att få en tunnel till Fögle eller inte?
Alltså, min magkänsla tyvärr säger att det kan komma en tunnel, även om jag är starkt ifrågasätter att man ska göra en sån satsning på Åland för Fögle. Det är för Fögles del och alltihop. Jag säger som jag har sagt från början i den här frågan, att var är visionen om skärgården? Vad vill man göra med skärgården? Vad är strategin? Vi måste börja där. Problemet är större än bara en transportlinje. Så det är väl min ingångspunkt till det här. Så den som inte delar den kan ju sluta lyssna nu då. Så får vi ta upp det en annan gång. Men på något sätt så blir det lite bakvänt. Sen så är det ju väldigt enkelt. Jag menar, påvisa att det här går ekonomiskt, så är det väl rätt att göra då. Men å andra sidan ska man ju komma ihåg att det är ganska stora ingrepp i naturen också. Frågan är om det står i harmoni med vad Åland har givit för löften och vart man vill komma längre fram också. Och kanske det är någonting helt annat som ska byggas upp vad det gäller skärgårdstrafiken. Men i det här fallet, jag menar vadå? Ja, säkert kostar det de där pengarna. Kan man få in pengarna i det här? Ja, säkerligen kan man få in pengar från både amerikanska pensionsfonder till mera lokala företag som ser en möjlighet att få en direktavkastning på det här projektet på en nivå som är ganska hög med tanke på dagens räntor i övrigt. Så att det behöver inte vara en dum affär för det åländska samhället i stort, och inte heller för det offentliga Åland. Men på något sätt, ja, jag vet inte, jag tycker jag ropar ganska länge efter den där större visionen och strategin för åländska skärgården, om vad man vill. Annars känns det bara bakvänt att börja. Man börjar fel ända på något sätt.
Det jag kan tycka känns så jäkla konstigt i hela den här grejen, det är ju att nu pratar landskapsregeringen om att man vill inte ta så här stora beslut utan att man har en bred parlamentarisk majoritet bakom beslutet, så att det inte blir ändringar över mandatperioder och sånt. Det var ju det de hade med kortrutsmeddelandet som Veronica Törnros som infrastrukturminister då lämnade fram. Det fanns ju en plan för hela skärgården. Och sen så blev man osams då med vilken takt man skulle göra eller vilket projekt som skulle börjas med, där man hade olika infallsvinklar. Och sen så kom det här nya tunnelkonsortiet och liksom nyväckta idéer om tunneln igen. Och precis som du säger, man måste ju börja i den ändan, tror jag, om man vill få det så kostnadseffektivt som möjligt, att ha en plan för alltihop. För tunneln till Fögle löser ju inte mer än den enda linjen egentligen då. Det underlättar lite på andra håll också med Östra Fögle och sådär, men fortfarande kvarstår ju att det är en föråldrad skärgårdsflotta som måste ersättas. Och det liksom, vi vet inte om det ska byggas en Prästösundsbro och hur man gör med norra linjerna och alla de där frågorna, det kvarstår ju fortfarande. Och om man investerar en massa pengar i det här, så finns det ju med rätta de som säger att ja, men det kommer ju inte att bli någonting annat då, för att det kommer ju inte finnas pengar till andra stora projekt. Och sen har du ett regeringsparti där deras gruppledare, ja, jag pratar om Obunna och Marcus Måtar, i valrörelsen skarpt ifrågasatte om man skulle lägga några stora pengar alls på skärgården. Och det har han framfört även senare, alltså i nutid i debatten, att hur mycket ska man lägga på ett område som avfolkas, som man uttryckte det. Någonstans måste man ju börja i den änden. Vad vill man? Vad vill man göra med big picture istället för att börja med delarna?
Nej, men så är det. Och kanske det här har blivit en större fråga, ännu större fråga nu efter pandemin, för Åland har inte hur mycket pengar som helst, och hur ska vi använda de offentliga medel som vi har på bästa möjliga sätt för att bygga ett samhälle som är tillväxtorienterat och som lockar till inflyttning och det ena än det andra. Alltså det är ju där diskussionen måste vara också, och det är ju så bara också. Nu har vi ju sett en inflyttning till Sottunga bland annat och sådär, att nu vet jag att skärgården kan locka också och sådär. Men återigen, vad vill man göra och vad är visionen? Vad är visionen om Åland också? För vi behöver inte bara stanna med strategin, eller med strategin och visionen för skärgården. Utan vad är visionen för Åland? Var vill vi att Åland ska vara om 20 år? Hur når vi dit? Och vilka medel behöver då sättas till för att komma dit? Att det är de där stora frågorna som saknas. Och jag kan inte riktigt förstå varför man inte har tagit de diskussionerna. Och så, då är det väl någon som säger, ja, men det står i våra partiprogram. Ja, det gör ju inte riktigt det heller. tycker jag i alla fall. Jag tycker att det, man har kanske lite idéer, men det är ju väldigt, det är ju liksom inte, ja, jag behöver inga lägga någon värdering i det just nu. Jag tycker det, nej, finns mer att önska, om vi säger som så.
Nej, men det finns ju de här frågorna, det är ingen riktigt vågar sätta ner foten, där ingen riktigt kommer med. Alltså man kan vinna slagen, men men kriget får aldrig en upplösning, för att använda en dålig metafor. Det är samma sak med kommunfrågan. Regeringspartierna nu slog sig för bröstet när de kunde riva upp hela kommunreformslagen då. Men det finns ju inget alternativ, och problemen kvarstår, och uppenbarligen så är man ju jätteirriterade på varandra över hur mycket pengar kommunerna får eller inte får då. Så att det liksom, de måste ju kunna sätta sig ner. Jag tycker grundtanken som Christian Wikström, infrastrukturministern, har är att man ska ha de stora breda överenskommelserna. Men då är det ju inte om tunneln isolerat, då är det ju om hela grejen man ska ha en överenskommelse. Vad man ska göra, helst tidplanen, lägg ut hela investeringsplanen på de närmaste 25 åren då i den där överenskommelsen. Det är klart att det inte kommer bli klart till nyår eller kanske ens nästa nyår, men frågan är om ni inte sett över de 25-30 åren kommer att spara väldigt mycket pengar om man är överens på det sättet.
Nej, men så är det. Jag vet inte. Jag faller bara tillbaka till det där. Vad vill man? Vad vill man göra? Hur når vi dit? Att jag saknar fortfarande svar på de frågorna, och så länge det saknas svar där, så blir frågan om tunnel eller icke-tunnel eller kortrutt eller allting, det blir totalt irrelevant om man inte vet vad man vill. För det är ungefär som om du skulle gå och köpa en bil, men du vet inte vad du ska använda den till eller mellan vilka sträckor du ska vara, om du ska köra 50 personer i den eller om du ska bara köra en person i den, att det blir helt, och du vet inte liksom varför du ens ska till det där målet. Så det finns så många frågeställningar. Jag tror inte att någon av oss, varken vi som står här och pratar eller en lyssnare, skulle resonera så här kring vår egen privatekonomi heller. Att man bara bygger någonting på måfå och sen, för man tror att det är bra det i sig, men man vet inte riktigt vad man ska ha det till.
Nej men det är som du säger, det är lite som att bygga en vägg och sen så funderar man på om man ska ha några fler och kanske ett tak.
Ja, eventuellt. Man vet nog inte riktigt vad väggen ska till, men det kan vara bra att ha där.
Ja.
För den är kostnadseffektiv.
Ja. Och vill man ta det ännu längre så kan man ifrågasätta om man ska ha nödutgång på den här vägen. Det drar ju upp kostnaderna.
Det drar upp kostnaderna, så vi låter bli det.
Ja.
Hörde du, Daniel? Man i veckan. Ja.
Ja. Jag hade ett par punkter till på agendan, men vi har hållit på så länge med budgetar och tunnlar, så jag tror vi ger oss för den här veckan.
Vi får tunnelseende igen då, som vanligt.
Får döpa om det till Göteborgspodden snart.
Snart, ja. Kul att vi skrattar åt oss själva i alla fall.
Ja, någon måste göra det också. Ja. Hörde du, vi får väl se vad som händer i efterdyningen av det här med både tunnlar och budgetdebatter. Det blir en intressant avslutning på hösten och början på vintern i åländsk politik, får vi konstatera. Och det båda är gott för oss som ska sitta här och prata om den samma varje vecka.
Ja, det är väl det som är själva grejen. Man får inte vara för ense, för då har vi inte någonting att prata om.
Nej. Men lik förbaskat så kommer vi vara tillbaka nästa fredag igen med ett ryckande hett avsnitt av Ålandstidningens ledarpodd. Tills dess så ber vi att få tacka för att ni har lyssnat på den här podden. Vi önskar er en väldigt trevlig helg och på återhörande. Ansvarig utgivare för Ålandstidningens ledarpodd är Daniel Dahlén. Podden produceras av Jonas Blad.